oj vad mycket mer det fanns i livet än att bara försöka bli bäst i världen på skidor. Mm. Det var liksom otroligt många timmar där man bara är ute i naturen. Du var med dina egna tankar, du kunde drömma, filosofera, liksom motivera dig själv mot mål.
Natur är den enda miljö vi kan vara i som när den förändrar sig så stressar inte oss alls. Mm.
Vad kan man då göra för att det ska bli enklare att ta sig ut? Ja, men det handlar om att hitta genvägarna. Det handlar om att sänka kraven. Det handlar om att göra det lilla för att på något sätt börja.
Ert taktält. Mm. Det är alltså det var den sjukaste grej jag har sett. Det här tältet som sitter på bilen. Mm. Så man ligger alltså där uppe och liksom tittar ut som en liten fågel i en sån här fågelholk.
Välkomna till hälsorevolutionen. Mitt i den allra vackraste, ljusaste tiden på året. Det här är podden för dig som vill stärka din hälsa och leva på riktigt. Jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Tack för att du prenumererar på vår podd och så kul att du är med och lyssnar idag.
Ja, den här årstiden är så stor, så ljuvlig med blomning. Det är hägg, syren som kommer snart. Jag är Maria Borelius, biolog och författare och naturälskare som så många svenskar. Och idag ska vi undersöka det som många kallar svenskarnas nya religion, naturen. Och för nästan alla älskar ju att vara ute. Men det är så mycket annat som måste hinnas med. Så frågan är, hur kommer man ut mera? Och hur sänker vi trösklarna? Det här ska vi titta lite grann på idag ihop med Anna Haag som är längdskidåkare och författare och har skrivit en bok med sin man Emil om just konsten att komma ut lite mer, som är jättehärlig. Hon kommer hit om en stund. Men Carina, du som är en stadsböna, gillar du att vara ute?
Jag gör ju det, men mina trösklar kan definitivt bli lite för höga ibland. Att jag krånglar till det och... Jag är ju ute i stadsmiljön mycket. Alltså jag försöker att promenera eller cykla till olika möten och ärenden som jag ska till. Jag har en balkong som jag går ut på. Mm. Så det är i det lilla liksom.
Och så har du Ljusterö.
Och så har jag ett landställe Ljusterö som jag nu faktiskt precis har sålt. Så jag kommer att lämna över det till nya ägare senare i sommar. Och där är jag ju ännu närmare naturen. Så nu i mitt nya kapitel i livet utan landställe kommer jag få att jobba lite mer aktivt. Att jag hoppas att jag ska kunna komma ut på vandringar i härliga naturreservat runt om Stockholm. Men också bara liksom gå en kvällspromenad efter middagen tillsammans med min son Oskar. Det är ju jättemysigt. Mm. Och du är ju så himla bra. Du har ju fått in de här rutinerna i vardagen redan på morgonen, eller hur?
Jag tror att jag växte upp med väldigt mycket ut. Jag var ute med mina föräldrar, vi var ute och vandrade nästan varje helg och man tyckte ju liksom det var jättetråkigt. Men det var ut, det skulle grillas korv. Jag hade smeknamnet senapstramparen bara för att jag en gång under en korvgrillning hade pratat så mycket så jag trampade rätt i senapen. Så att liksom det var min barndom och det var så här oflashigt ut. Ja. Lite att man skulle bara ut och röra på sig. Jag verkligen behöver det. Och sen är jag ju, jag var sjöscout, jag älskar fjällen, jag älskar skådespel. Så jag letar alltid efter ut.
Ja.
Och det är så härligt, även i städer så kan man ju hitta ut.
Ja. Du har skrivit om det i en av dina böcker om just det här med att hitta sin egen naturruta. Ja, det är så himla vackert tycker jag. Så man kan följa just årstidernas gång och så.
Det var min älskade lågstadielärare Helena Unander som lärde oss det. Så liksom, vi hade en liten bit natur utomhus som vi tittade på runt hela året. Och då lärde man sig att man kan se väldigt mycket även i en ruta på några kvadratmeter. Och se liksom, vad händer med löven, vad händer med marken, vad händer med myrorna, vad händer med gräset, vad händer med stenarna, med alger, lavar. Alltså man kan se så mycket även i små bitar natur. Ja. Och det är nog lugn att följa det här. Och jag kommer ihåg just det jag läste om forskning att natur är den enda miljö vi kan vara i som när den förändrar sig så stressar inte oss alls. Och jag tänker också på ögat, synreceptorer. Alltså vi har så otroligt stark förmåga att urskilja grönt ljus. Det här med ögon känsliga för grönt.
Okay.
Och det är just för att våra ögon är gjorda för att vara i det gröna.
Vad fint.
Och det kan man också ställa sig i ett hav av grönt och börja fundera, hur många nyanser grönt kan jag se här? Och då upptäcker man, man kanske kan se så här 20 nyanser med lite blå underton, med lite grå, med lite brun, med lite gul. Vi är ju gjorda för att vara i utemiljö.
Ja, vad fint.
Och jag tror därför vi känner oss liksom väldigt balanserad när vi har varit ute.
Det enda som kan stressa mig när jag är ute i naturen, det är om det börjar blåsa väldigt mycket. Jag gillar inte när det är liksom hård vind. En del älskar ju det. Och stå där liksom.
I stormen.
I stormens öga.
Är det för att det pajar frillan eller?
Nej, det är inget ytligt. Jag blir orolig inombords när det blåser sådär mycket.
Intressant.
Så jag älskar när det är vindstilla. Och alldeles, alldeles så här.
Det säger ju man i Ayurveda att vind ökar vata. Och det är oro i det. Så att det har man sagt redan där. Jag tycker inte om drag så mycket heller. Men det är ju också en sak att om man är ute mycket så lär man sig hur man kan gå för att inte ha så mycket vind.
Nej, men precis.
Min pappa var en fena på det. Liksom. Men vi ska ta den där stigen på fjället när vi åker skidor nu. För då kommer vindriktningen därifrån också. Så det är en vanesak lite grann tror jag också att... Hur kan jag undvika vind? Men ibland går det ju inte liksom. Det är bara det det är. Men jag tycker det här är spännande för att jag har varit med och startat en stiftelse för nyinvandrade kvinnor till Sverige. Som hjälper dem att starta företag och jobba med stärka självförtroende och allt möjligt. Men en av de stora skillnaderna som vi har sett där är ju att många som kommer nya till Sverige har inte alls samma relation till att vara ute. Därför att natur i deras länder är inte tillgängligt. Det finns ingen allemansrätt. Det kanske är helt andra klimat. Det är kanske väldigt hett, svårt att vara ute. Och man är inte i en kultur där man värdesätter att man går ut. Och det kan vara kulturer där inte kvinnor får gå själva ut i natur. Så att det här kan vara en väldigt stor kulturklyfta när man kommer till Sverige för många. Att plötsligt komma till ett folk som tycker man ska vara ute i natur och att kvinnor får gå själva i natur och man får gå var som helst, allemansrätt. Och, ja, det är många saker. Så vi har bland annat under delar haft just naturdagar där man fått gå ut och gå riktigt länge och klättra med sån här rep och liksom haft en upplevelsedag i naturen som har varit en sån här för att men det här är viktigt i Sverige.
Vilken bra grej.
Ja, ja, hur känns det för dig och så vidare. Ja. Så det är inte i alla länder där det är på det sättet som det är i Sverige, måste man liksom komma ihåg också.
En annan tröskel är ju att man liksom efter en lång dag på jobbet kan känna att jag är så trött, jag orkar liksom inte. Så. Och då måste man ju försöka bara tänka på, precis som när man ska träna, hur kommer jag känna mig efteråt? Precis. Jag blir så mycket piggare av att gå ut om så bara 10 minuter, en kvart. Och det vet ju alla hundägare. Jag har faktiskt ett minne av min man, jag har väldigt många minnen av min man, men ett av de första starka minnena av de första dejterna, det var mitt i vintern. Då bjöd han mig på varm choklad och sa han att vi skulle gå ut på vinterutflykt och fika ut i snön på lång promenad vid Karlberg, där ju
jag gick hundpromenad
i morse
med en lånehund som var helt vild.
Där satt
vild.
Vi på en av bryggorna vid Karlbergskanalen. Och det här är ju 1995. Och var
blev
påpälsade. Och då tyckte jag, vänta, det här var ju en dimension till av den här killen. Så att det är ett litet tips till er som ska dejta sådär. Att liksom en liten utflykt är ju bra. Behöver inte vara inne på någon bar eller på någon fik.
Det gjorde ju redan de grekiska filosoferna. De gick lärare och elev och pratade. Och det här att gå ihop i fin natur. Och jag tycker som liksom... älskar att gå med mina barn, min familj, vänner och ta den här promenaden och snacka i härlig natur.
Jag och min kompis Ann, vi går ju jätteofta och att det är en låg tröskel, där är det men vi ses om en halvtimme eller imorgon bitti och så liksom inte behöver planeras i alla fall
så flashigt. Nej. Och på med jumpadojerna och man kan se ut hur som helst på med hästsvansen och liksom vara ut. Ja, men det här ska vi undersöka och få lite mer tips om.
Ska vi se om vår gäst har kommit?
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter: Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i Balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare. Och därför upplever många att Husk Mage i Balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i Balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i Balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Ja, vi pratade om ögonkänsliga för grönt här innan och nu i en knallgrön tröja. Anna Jönsson Haag, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, du är tillsammans med din man Emil författare till boken som heter Ut. Två skidåkningsproffs som nu delar med sig av sina mest inspirerande tips för att komma ut med det. Varför har du skrivit den här?
Men det här är ju faktiskt vår andra bok. Vår första bok handlade mycket om att vi som elitidrottare kommer in i det vanliga livet när man slutar. Och vi tyckte att det var en väldigt hetsig värld. Man skulle träna stenhårt, annars räknade sig inte. Och lite samma tänk kände vi med det här med att ta sig ut. Att tröskeln är ganska hög för väldigt många. Att få in utomhuslivet i vardagen. Att det blir någonting man gör kanske på semestern eller på mer lediga perioder än lediga stunder. Och då kände vi att, men det här måste vi vända på. För man märker, eller vi har märkt hur bra vi mår av att få tid utomhus. Och man märker också på barn nu när vi har två små att det blir ett annat stimuli när man får vara ute. Mm. Och då tänkte vi att med den bakgrunden vi har så kanske vi med vår röst kan få lite fler människor att ta sig ut när tid finns.
Härligt. Du är ju en legendarisk svensk skidåkare, bland annat guldmedaljör.
Och där så pickar Emma Wikén iväg, Anna Haag, ut på den tredje sträckan. Sverige till ett guld i stafetten, 4x5 km! Ja!
Och silvermedaljör från OS.
Jag fattar den. Det var en vinst för mig.
Hur mår du?
Ja, bättre har nog sällan mått.
Kan du berätta om det här silverracet?
Ja, jag fick slita från start. Det var ingenting gratis. Jag sladdade lite på skidorna. Jag var lite stressad i åkningen. Och när vi gick in i skaten så var det bara att farten skulle bli så hög som möjligt. Så att vi skulle bli så få som möjligt. Men det tog krafterna av mig. Så att jag var bra slut. Mot slutet, jag tror inte jag skulle fixa det.
Vet du vad, Anna? Du får lov att komma tillbaka. De drar och sliter i oss här. Och du ska iväg och få en blombukett. Kom tillbaka hit, lova det.
Ja,
skynda dig då.
Ja. Att ha fått både guld och silvermedalj i OS, Anna, det är ju en oerhört exklusiv skara på denna jord. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är verkligen.
Den här intervjun med dig, man hör ju, du bara sprudlar ju.
När man hör den där intervjun och när man ser bilderna därifrån så är det nu 12 år senare från silvret och 8 år senare från guldet så blir det, men gud, har jag verkligen upplevt det där? Men jag kan ändå hamna tillbaka i den känslan, den där totala uppfyllelsen av att jag har nått hit. Och på något sätt skulle man vilja få fler människor att få uppleva det där, hur det är att jobba mot ett mål och nå det. För det finns få saker att jämföra det med. Det är en unik känsla och någonting som man som elitidrottare lever för.
Jag förstår verkligen det. Hur kom du in i längdåkningen från början?
Jag kommer från en familj som har spenderat otroligt mycket tid utomhus. Med mycket vandring, skidåkning. Dock inte med träning som fokus, utan mer liksom spenderat tid utomhus. Och kommer från en by, ett samhälle som heter Orsa, där skidåkningen var ganska stark. Det fanns inte så mycket fritidsaktiviteter att välja på, så att ganska tidigt blev det slalom, det blev längd och orientering. Så har jag en lilla syster som är 2 år yngre som visade sig vara något bättre på både slalom och orientering. Och redan där fanns det väl någon form av tävlingsjävel i mig. Jag kunde inte riktigt ta det där, så att då valde jag längdskidor. Och föll för det direkt.
Vad var det du föll för?
Jag är ju en individualist. Och i längdskidor så handlar det väldigt mycket om dig själv och det du klarar av att träna, det du klarar av att prestera. Och jag drevs av att se hur bra jag kunde bli. Och det drivet hade jag redan från tonåren, alltså tidiga tonåren. Och sen har jag haft med mig det genom hela min liksom uppväxt in i eliten. Och det har liksom varit min grej. Mm. Jag har provat att spela fotboll och jag har provat orientering, slalom. Men skidor är min grej. Mm. Och att det är mycket tid som läggs ner på en längdskidkarriär. Men mycket av tiden är väldigt meditativ. Och det inser jag nu när jag har lagt elitkarriären på hyllan och inte har tid att spendera den tiden med träning. Det var liksom otroligt många timmar där man bara är ute i naturen. Du var med dina egna tankar, du kunde drömma, filosofera, liksom motivera dig själv mot mål. Och sen såklart de stenhårda passen och dagar när det var spöregn och inte alls lika roligt att ta sig ut. Men någonstans så hade man drivet att det där målet fanns där framme. Mm. Så det är ju att vara elitidrottare är ju, vad ska man säga, liksom det totala själv. Allting är ju me, myself and I. Det är ju verkligen så. Och man gör det för sin egen skull. Och man lever totalt i den tron om att det man gör är absolut viktigaste. Mm. Och man får känna så. Det är liksom helt okej. Okay. Mm. Och det är rätt fantastiskt att ha levt ett sånt liv.
Mm. Och vem är du, förutom den här, vad ska vi säga, målfokuserade elitidrottaren, vem är du i övrigt?
I övrigt är jag en otroligt optimistisk, positiv, livsglad, naiv, spontan kvinna i, ska man säga, sina bästa år. Nej, men jag tycker det här när man har fyllt 30 och börjar närma sig 40, det är då livet händer på något sätt. Och har fått livets gåva i att få två små barn där man inser att oj vad mycket mer det fanns i livet än att bara försöka bli bäst i världen på skidor. Mm, mm.
Och så bor du nu på otroligt vackra Frösön i Storsjön utanför Östersund. Och det är ju musik som är skriven just till Frösön. Ska vi lyssna kort på den? Vad var det där, Anna, för musik?
Ja, Pettersson Berger, Frös och Blomster. Mm. Och vi bor ju granne med Pettersson Bergers, det är väl sommarhuset egentligen, men han var bosatt där perioder.
Mm. Tycker du om den musiken?
Ja, men den är vacker. Mm. Jag kommer ju från Dalarna som en väldigt, väldigt stark region. Men Jämtland är ju ganska stark och stolt över det den har också. Och det här förknippas ju verkligen med Jämtland.
Och då tänker man så här, när vi sitter här på Kungsgatan i Stockholm, att bor man så vackert, för det är ju liksom porten in mot hela fjällvärlden ligger ju sända med Åre och så vidare. Så tänker jag att det är väldigt lätt att komma ut. Och därför tycker jag det är så härligt med din och din makes bok. För det handlar väldigt mycket om att sänka trösklarna. Och vad menar ni med det?
Jag tror som du säger att vi bor ju där väldigt enkelt. Vår trädgård liksom övergår i skog som övergår i öppna landskap. Vi har fjällen på andra sidan sjön. Vi har levt ett helt liv där vi har varit ute varje dag. Så för oss är det ganska enkelt att ta sig ut. Men man märker när man får barn, när man får andra saker som tar upp tid, att det inte läggs lika mycket tid på det. Och då insåg vi att om vi känner att det är lite trösklar, hur ska det inte då vara för den vanliga familjen som inte har den bakgrunden vi har? Vad kan man då göra för att det ska bli enklare att ta sig ut? Ja, men det handlar om att hitta genvägarna. Det handlar om att sänka kraven, det handlar om att göra det lilla för att på något sätt börja. Vi vet ju, och jag har märkt det också nu när man får barn, att någonting man gör ofta blir en vana för barnen. Och det blir en rutin för oss vuxna, vilket gör att det blir enklare. Så man måste ju börja någonstans. Kan man alltid, men jag tänker att det kanske är lite väl höga ambitioner att tänka att om man aldrig har gjort det tidigare så ska en av sommarens lediga veckor tillbringas tältandes. Det kan ju bli lite för mycket och kanske inte bli så positiv upplevelse som man hade tänkt för alla. Då är det kanske bättre att en dag mitt i veckan gå ut och tälta i trädgården. För då har man börjat. För barn är äventyret det minsta. Alltså man behöver inte göra särskilt mycket. Mm.
Och det är underbart att se, för det är, dina två barn är ju med på nästan alla bilder i boken. Och det konkas och stuvas och de sitter i olika små selar och ryggsäckar och är med hela tiden i allting. Och det är väldigt härligt att se. Alltså de får ju, vad är det man kan vinna på att liksom ta sig ut? Vad är det här mötet med naturen? Vad är det för dig?
Jag tycker det handlar väldigt mycket om närvaro. När du väl är ute så finns det inte så mycket störningsmoment. Du lägger ofta undan telefonen. Man går ofta till platser där intrycken är ganska begränsade. Och du är ofta tillsammans med människor. Och de senaste åren har ju mer och mer handlat om att man ska vara tillgänglig dygnet runt, online, det är digitalt, det är icke-fysiska träffar. Och att ta sig ut blir liksom det motsatta. Det blir att du blir närvarande, det blir att du möter både natur, du möter människor. Och man är här och nu. Mm. Och det är det jag tror vi har väldigt stort behov av idag.
Så vi möter något inom oss själva på något sätt, tänker du, med hjälp av naturen. Är det så du ser det lite?
Ja, jag tänker liksom att man har ingen distraktion. Och då är man bara sig själv och sina tankar och sin närvaro. Mm. Och kanske med de människorna man är runt. Mm. Sen finns det en annan aspekt i det, om man ska tänka till det lite större äventyret. Där det krävs lite planering, det krävs lite förberedelse, det kanske krävs lite av det att genomföra det. Och gör du dessutom det tillsammans med någon då, så får du verkligen lära dig om dig själv och hur du funkar med andra. Och sånt som jag tror du kan ha stor nytta av i det vardagliga livet.
Det är intressant det här, för att du skriver just om den här samvaron man har med människor, hur den blir i naturen. Och jag tycker själv väldigt mycket om att både åka skidor och vandra uppe just nära dig. Du pratar om Jämtlandstriangeln och jag har gått mycket uppe i de regionerna. Och förra sommaren eller förra var jag uppe med min man och jag tänkte just på det när vi gick. Alltså vi har ju känt varandra så länge, men när vi går i fjällen, då blir vi två andra personer med varandra. Kan du känna igen det där?
Ja, verkligen. Jag och min man brukar säga det att förr när vi tränade otroligt mycket så hade vi väldigt mycket kvalitetstid tillsammans. Man hann prata om väldigt mycket och man blev heller inte avbruten. För om du är ute och springer eller vandrar i ett par timmar så kan du påbörja någonting, det kan marineras och sen kan du fortsätta det. Mm. När har vi den tiden i vardagen idag? Mm. Extremt sällan. Mm. Och det är det som också den här tiden utomhus kan ge oss. Den kan ge oss utrymme att inte forcera fram, utan vi kan liksom... Vi kan lära känna varandra bättre i ett lugnare tempo.
Just det här lugna samtalet och just det här när man håller på att rota runt i och bara fixa vandringen. Liksom det här, var ska vi lägga upp vårt lilla stormkök? Var ska vi få vatten? Man blir liksom bunden till varandra på så här väldigt existentiellt sätt, tänker jag. Vad tror du om det?
Det blir väldigt basic. Det är lite det så ligger, som vi är gjorda.
Ja, vi är ja. Liksom vi, och man tänker, vi är gjorda för att hålla på. Mm. Och man är så, blir så sammanflätade.
Ja.
Det är inte som att du har ditt liv och jag har mitt, utan nu ska vi fixa det här ihop.
Ja.
Kan du känna igen det?
Jag känner verkligen igen det. Och jag tror att vi är så många som har behov av det där. Och sen tror jag inte att man ska utsätta sig för det. Alltså man behöver inte gå till det extrema med någonting. Men att få uppleva de där stunderna tillsammans tror jag är otroligt stärkande.
Och att, som jag tänkte också, jag gick Santiago de Compostela, delar av den med två väninnor. Och det är också så där, hur otroligt solidarisk man blir i gruppen. För det är verkligen viktigt att ha någon ont, har alla, liksom behöver alla fixa det för gruppen ska klara. Alltså finns en väldigt systerskap i det som växer upp i en sån. Så att man måste klara prestationen ihop. Vad tänker du om det? Den här omtanken som blir om varandra.
När man gör saker tillsammans, man gör äventyret som vi vill ta ner lite på jorden, det ordet. Äventyr handlar om någonting där du inte vet hur utgången blir. Och utgången kan ju lika gärna vara hur det funkar i gruppen. Mm. Likväl om man klarar eller inte. Eller om man klarar av att laga mat. Eller att äventyret är där man inte har koll på alla aspekter. Mm. Och just en sån sak som att kunna vara tillsammans. Och ta, alltså hjälpas åt att ta sig framåt. Är ju en sån sak i ett äventyr. Mm. Som är en otroligt viktig aspekt. Och jag tror att man... lär känna varandra på ett otroligt mer naturligt sätt och ett mer äkta sätt när man gör saker tillsammans utan de här distraktionsmomenterna. Mm. Som att, okej, vi ska upp för det här berget, hur gör vi det på bästa sättet? Mm. Du är lite starkare än mig, du får ta lite mer packning. Mm. Du är bättre på att finna bra vägar, du får gå först. Mm. Alltså att man hittar ju våra styrkor på ett helt naturligt sätt. Det är liksom inte frammanat av en ledarskapsutbildning eller där man ska fylla i ett formulär hur jag funkar i olika situationer, utan där så här funkar jag, så här funkar vi som grupp, så här funkar du.
Du, man har ju lite olika rytm i naturen när man går eller åker skidor. Hur tycker du man ska hantera det? Vissa är snabba katter, andra vill ha bara så här lugn, jämn, stabil takt. Några vill stanna väldigt mycket. För det där har jag tänkt på också, det är viktigt med rytm liksom. Vad är en bra approach tycker du?
Jag tror för att alla ska vara nöjda och för att ett äventyr, oavsett hur litet eller stort det är, ska bli så roligt som möjligt, så måste man på något sätt hitta en mellanväg som passar alla. Och har man förutsättningar eller möjligheter att kunna göra att det till exempel finns olika transportmedel, det finns olika sätt att ta sig fram till målet, så är det ju inget fel i att dela upp det. Mm. Om barnen vill cykla, du vill springa, låt barnen cykla. Vill farmor gå, ja men hitta en kortare väg för farmor där ni möts och ni tar en omväg dit. Är alla på bra humör och inte kommer bli stressade av att gå i farmors lite lugnare tempo, ja men då går vi alla i det idag. Mm. Sen kan vi ta olika vägar hem. Men jag tror att det handlar om att förstå lite hur man själv funkar, och det är också inne på att man måste börja någonstans. För om vi sitter här nu och så ska vi göra ett äventyr tillsammans, så vet ju inte jag hur du funkar och du vet inte hur jag funkar. Man måste ju ha gjort någonting på vägen för att kunna liksom kategorisera in oss och hitta ett sätt där vi alla funkar på bästa sätt tillsammans. För att det ska bli roligt för alla. Mm. För vi vill ju att man ska tycka om att vara ute. Mm.
Du, jag tänkte fråga dig lite grann om prylarna. Mm. Alltså jag skrattade så himla gott. Det var en bild i boken Ert taktält. Mm. Det, alltså, det var den sjukaste grejen jag har sett. Det här tältet som sitter på bilen. Mm. Så man ligger alltså där uppe och liksom tittar ut ovanför bilen. Som en liten fågel i en sån här fågelholk.
Taktält är ju liksom en ny grej. Det är en ganska en ny spännande happening. Och jag som inte är ett jättefan av att ligga på backen i ett tält. Här kommer du upp lite från backen.
Och du spänner fast det som en...
Det sitter alltså på taket på bilen som en takbox. Första gången vi skulle slänga upp det på bilen så frågade jag min man, men hur mycket väger den ungefär? Ja, men en 30 kilo, sa han. Och jag tränar ganska mycket styrka, så jag har lite så här... Nej, men jag vet vad en skivstång väger. Mm. Och jag kunde relatera till det. Jag bara, du, det här väger inte 30 kilo. Ja, men ta in nu bara, så slänger vi upp det här. Och så la vi upp det på bilen. Och jag bara, du, det här var tungt. Och kom upp det senare, vägde ju en 80 kilo. Ja. Så efter det har vi fixat en liten hissanordning i garaget. Så vi liksom lite smidigare kan sätta det på bilen.
Men åker ni iväg då hela familjen?
Då åker
med tältet på taket.
Ja, och så fäller man
bara ut
det. Då
måste jag fråga, de bilar ni möter, vad händer då? Alltså, tittar de på er då?
Det roliga är ju att om man åker iväg med taktältet så möter vi ju folk med taktält på bilen. Så vanligt är det numera.
Det här är grejen i Jämtland.
Det här är grejen i Jämtland.
Stockholm,
och speciellt...
vi vet inte vad som kommer komma. Det är taktält på bilarna.
Ja, men absolut. Och grejen är att då kan du stanna precis vart som helst.
Smart.
Du kan typ stanna på en parkeringsficka i princip.
Ja, smart.
Och var du än rör dig i Jämtlands fjällena så ser du i princip bilar med taktält på.
Alltså berätta för mig nu, när man ska ta sig in då och lägga sig på kvällen, hur kommer man in då i taktältet?
Alltså du fäller ner en stege, jättesmidigt.
Aha,
så det är inte alls så svårt som man liksom tänker från början.
Jag trodde man fick klättra inne på sätena.
Nej, det är jättefin stege. Ja. Och det taktältet vi har går även ut från bilen, så hela familjen får plats utan problem. Och vi kan ha packning eller ja, men som skydd under taktältet.
Okay.
Men det är ju fantastiskt, alltså vilka förutsättningar det finns att göra äventyret lite enklare.
För jag har också tänkt det, för att många är ju så här, nej men man ska inte ha så mycket prylar när man är ute, men jag tänker, wow, vad mycket fantastiska saker, och det vet ju du som varit längdåkare, liksom teknik, för jag är ju teknikoptimist, och vad det har lett till att människor kan njuta av naturen. Mm. Istället för de här gamla tunga ryggsäckarna så kommer lätta grejer i aluminiumram, och till exempel ryggsäcksfronten är ju väldigt, jag menar där har jag hänt väldigt mycket. Mm. De har kommit kvinnomodeller som liksom är lite mer anpassade för en kvinnas kropp, som gör att det är lättare att bära. Mm. Barn kan du bära nu på olika sätt. Mm. Vilka andra innovationer är så här, så du bara känner, shit, det här har vi verkligen glädje av?
Ja, men alltså, min räddning, så som jag vill leva mitt liv och lever mitt liv, det är ju de träningsvagnarna som har kommit, där man stoppar ner barnen. Och de är så pass bra att du kan springa på stigar med barnen i en vagn. Mm. Och menar, det har jag satt ner båda pojkarna från det att de var otroligt små. Och jag som vill träna varje dag, och jag har ju liksom barnen med mig, det är ju en förutsättning att det funkar.
Mm.
Så det är ju en sån grej.
Är det dubbelvagn, träningsvagn?
Det är en dubbel, ja, så att den väger ju en del. Men det
har du den i taktältet då när du kör ut?
Ja, men då är det, vi fyller ju en bil ganska bra med liksom alla grejer vi har.
Ja.
Men sen tycker jag en sån sak som ett dagens stormkök. Så enkla. Mm. Vi gjorde faktiskt en häftig grej, jag och min man, just före vi fick barn. Jag var ganska nyligt gravid och vi åkte hundspann. Var ute i 4-5 dygn i april uppe i mellan Nordnorge och Nordsverige.
Wow.
Det var fjällräven som var med på ett hörn, så att vi fick ju liksom, det var ju bästa tälten, bästa kläderna, allt var perfekt. Men någonting vi fick uppleva då, det var ju sån här turmat. Mm. Alltså man har ju hört så mycket stories om frystorkat. Alltså det är så äckligt och det är så, oh nej, det kan du inte äta. Och alltså, det är så enkelt. Det är en påse du häller i varmvatten i och sen får du god mat.
Mm.
Hur enkelt är inte det? Du behöver inte släppa ut de här konserverna eller... Alltså, jag är så för alla genvägar man kan ta så länge man bara tar sig ut. Och orkar man inte bära en ryggsäck eller du orkar släppa med dig saker, nej men gör en basecamp där du har bilen, där du har alla grejer. Mm. Och så går du dagsturer därifrån om du ändå vill göra det lite större äventyret. Mm. Eller har du fördelen att ha en husvagn? Ja, men hitta ett ställe du kan ställa den. Och så går du eller cyklar eller åker skidor från den. I Jämtlandsfjällen finns det fantastiskt många stugor via STF som du kan hyra. Då behöver du inte ha med dig tältet. Det är knappt att du behöver ha med dig stormköket. Du behöver bara ha med dig det du ska gå i.
Och det är ju en stor förändring. Jag har ju gått i fjällen i många år.
Mm.
Och när jag började gå på 80-talet, då var du ju tvungen att ha med alla saker som du skulle ha kanske för en veckas tur. Så jag kommer ihåg första gången jag skulle gå så hade jag en ryggsäck som liksom vägde 22 kilo.
Ja, men hur roligt var det?
Jag höll ju på att falla omkull när jag skulle sätta på mig den där varje gång.
Ja.
Och nu kanske jag kan gå med en ryggsäck på 12-13 kilo. Det är en väldig skillnad, de där 10 kilo.
Mm.
Men för att det finns också mat ute i stugorna att köpa.
Ja.
Och det är ju också de här vandringslederna. Det är väldigt, väldigt fint att gå med i STF så att man kan använda sig av de här stugorna,
Gud,
det ska man ju säga.
Ja.
Du talar om Jämtlandstriangeln och där är en sån otrolig magi. Och det är ju väldigt många som åker upp på gården. Berätta, var går den?
Det startar i Storulvån. Mm. Det här är alltså precis vid den norska gränsen. Storlien ligger inte långt därifrån. Och sen kan man gå åt, antingen går man till Blåhammar först eller till Sylarna först.
Mm.
Och sen får man gå mellan Sylarna och Blåhammar då. Och nästan varje sträcka är ju nära 20 kilometer att gå.
Mm. Mm.
Och jag tycker sträckan mellan Storulvån och Sylan är lite...
Den är lite inte tråkig. Jättekul. Ja, den är lite sådär med här.
Ja, den är en, den är liksom en transportsträcka. Men Sylarnas fjällstation, nu sen den har renoverats, alltså, och maten du kan äta på de här ställena, det är magiskt.
Mm.
Sen vet jag ju, alltså, Jämtlandsfjällen har ju blivit så populära att man börjar ha problem att det nästan är för mycket folk. Mm. Och jag vet att det är väldigt många som vill gå just Jämtlandstriangeln. Och jag har gått den själv, jag har sprungit den och jag har åkt skidor. Men det finns andra ställen man kan röra sig i där också. Men, och jag tänker man skulle kunna utgå från Storulvån men gå åt andra håll också.
Mm. Gå bort mot Gåsen är jättefint.
Ja,
och ner mot Vålustugan, Stendalstugan. Oerhört fina.
Det finns otroligt många vackra ställen. Mm. Och... jag brukar ofta när jag hamnar på ett nytt ställe, oavsett om det är fjällvärlden eller om det är den södra delen av Sverige, att gå in på så här geotaggar på olika ställen. Googla eller gå in på sociala medier och kolla liksom platssöka och se vad finns det för fina ställen, vad finns det för goda kaféer, bra restauranger. Och så sätter jag ihop lite dagsutflykter eller dagsäventyr utifrån det.
Härligt.
Ja, det är ett väldigt, väldigt härligt sätt.
Mm. Skor är ju en viktig grej för att funkar inte fötterna så, eller vad man har på fötterna, det kan ju vara skid, det kan vara pjäx också.
Mm.
Jag har själv gjort misstag när jag skulle gå just Santiago, då köpte jag ett par nya vandringskängor som jag flög med ner till Madrid och då hade jag ont redan när jag kom fram med den första kvällen och då förstod jag kommer inte kunna gå i de här och då fick jag alltså gå i omväxlande ett par jumpadojer och ett par flip-flops. Det är inte jättelyckat att gå i. Nej. Så att det ska man inte göra om man måste gå in sina kängor till exempel. Det lärde jag mig den hårda vägen. Vad har du för råd?
Ja, nej men jag är ju sån som är lite anti-kängor.
Ja.
Därför att jag tycker att man ofta känner sig klumpig. Jag är ju sån som vill känna mig lätt och smidig när jag är ute på fjället eller när jag är ute i terrängen. Så jag går ju i gympaskor. Och numera finns det så pass bra
även
springskor.
Även på myrmark och så?
Ja, jag har våtsockor eller jag har ullsockor. Och skorna nu för tiden finns det jättebra med Gore-Tex i. Om man behöver det. Fördelen är ju att man kan ha ett par extra par löparskor i ryggsäcken. För de väger inte så mycket nu för tiden.
Om de blir blöta, ja.
Exakt.
Precis, om man går ner sig.
Så jag är ju, jag vet min syster, hon har alltid kängor. För hon är mer, upp, hon liksom jobbar i skogen och är mer ute i skogen. Mm. Vi har en ständigt pågående diskussion om vi ska ha kängor eller löparskor. Mm. Så det brukar alltid sluta med att hon har kängor och jag har löparskor. Mm.
Sen, jag tycker väldigt mycket om gummistövlar. Ja, är man töntig då?
Gummistövlar är jätteskönt.
Alltså sköna gummistövlar.
Ja, men jag är ju också sån som gärna vill, om det finns möjlighet, kunna springa på lite. Och har jag då ett par kängor så känner jag mig extremt klumpig. Mm. Sen är det den delen med, har du kängor har du lite mer stöd. Om det är stenigt och så, om du är ovan att gå. Där finns det en aspekt som du inte får av löparskorna. Mm. Men samtidigt tränar du upp anklar om du har löparskor på dig. Så det viktigaste tror jag är då att du ska hitta ett par skor som passar dina fötter, som är sköna. Ja. Det spelar inte så stor roll vad det är du har.
Nu har vi pratat om det stora äventyret, att ge sig upp och vandra och så vidare. Och om man, som många gör, bor i en stad eller nära en stad, och du skriver väldigt fint om det här stadsäventyret. Mm. Vad kan man göra för att tänka lite trevligt kring en... Låt oss säga att man har en söndag där man vill göra något trevligt med sin familj eller några kompisar. Vad är så här lågtröskelsätt att ta sig ut?
Jag tror den lägsta tröskeln, det är att på något sätt bara ta sig ut och kolla sig lite runt omkring. Vad har vi närmaste park eller friluftsområde? Så går man förbi ett bageri eller en pressbyrå. Köper med sig lite fika. Så tar man sig dit för egen maskin. Cykel eller löpning eller promenad. Och så stannar man till och fikar där. Mm. Och kanske hittar ett ställe där det inte är så mycket folk. Mm. Det är inte fel att det är folk ute. Vi vill ju få fler ut och röra på sig. Men för att man ska få den här upplevelsen och känna att man kanske gör någonting som är lite mer speciellt. Kan man ibland försöka söka sig antingen in i mitten eller i utkanterna. Där man kan få ha ett litet space som är ett eget. Mm. För det tänker ofta vi som kommer från mindre ort. Det märks när det kommer storstadsbor upp till oss i de lite mindre välbefolkade områdena. Mm. Att vi vill ha ganska fritt runt oss. Mm. Kommer man från en storstad som man är van att det är trångt, då kan man sätta sig 2 meter bort från en människa och tycka att ja, men det här är fine.
Ja, så stockholmarna kommer och sätter sig i famnen på er nästan.
Ja, men vi kan uppleva så, för vi är så vana att ja, men här sitter ju vi.
Och vad tänker du då då?
Ja, men alltså, då försöker jag ju säga, okej, det här är storstadsbor. Det är ju bara liksom att...
Dra åt fanders jäkla stockholmare.
Nej, men jag skulle liksom ibland bara vilja säga, men vet ni att vi sitter här nu och vi kommer snart gå. Där finns en jättefin plats några meter ifrån. Och jag tror att ni slappnar av mer och vi slappnar av mer om vi har den här lilla luckan emellan oss. Eller så bara så här, hej, vad trevligt att träffa er. Kom och slå er ner med oss. Mm. De 2 vägarna kan man ju välja. Mm.
Mm. Ja, men det är bra att tänka på.
Att... Men jag tror just det här som du säger, att, det är den, att sänka tröskeln är att ta genvägarna. Och då är det inte att ställa sig i köket och försöka fixa en matsäck som ska passa alla, som alla ska ha med sig. Utan man fixar sin egen matsäck. Man kanske, jag köper den ofta med mig. Mm. Det som vi gör, det är att vi ofta stoppar ner barnen i vagnen. Ger dem en välling i vagnen. Mm. Springer en runda, stannar till på ett café på vägen hem. Går till närmaste lekpark, äter frukosten i lekparken medan barnen leker. Mm. Det är vår helgaktivitet. Ja, det lilla äventyret.
Enkla, ja. 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 Du, vi pratade Carina och jag innan här om att det kommer många nya till Sverige. Mm. Som inte har kanske med sig samma relation till naturen. Man kommer från länder där det inte finns allemansrätt eller man har en annan kulturellt. Om man har själv ny i Sverige eller har en bekant som är ny i Sverige, hur kan vi på ett schysst, kamratligt, vänligt sätt dela med oss av vår naturälskan? Vad kan man göra? Vad tänker du?
Jag tror det handlar väldigt mycket om att informera, men information är ibland... Alltså, jag tänker, barn gör ju som vi gör. Barn gör inte som vi säger. Och lite är det samma för att introducera ny kultur. Så är det bättre att introduceras in i den. Där vi
bjuda med.
Mm. Och visar hur vi lever i naturen och med naturen i Sverige. För det är nog den enklaste vägen. Mm. För det är väldigt unikt och fantastiskt det vi har i Sverige. med allemansrätten, med det tillrättalagda, det enkla sättet att ta sig ut.
Mm. Det är något väldigt typiskt för Norden. Hela Norden har ju allemansrätten, men det finns inte i övriga delar av Europa på samma sätt.
Nej.
Så det är en gratis resurs att ha. Och vad kan man som familj och människa vinna, tycker du, på att liksom ta för sig mer av naturen? Vad känner du att ni vinner på det som familj?
Jag känner ju att vi skapar minnen för barnen av att göra saker tillsammans. Vi visar på dem vad naturen har att erbjuda, hur man är i naturen, hur man behandlar naturen. Vi vidgar deras vyer. Vi introducerar dem till någonting vi har i Sverige som är unikt. Och förhoppningsvis så skapar vi också ett intresse för dem att i framtiden också spendera tid utomhus. Att ta hand om både sig själv fysiskt och psykiskt, det som man faktiskt har väldigt lätt till att göra ute i naturen.
Härligt. Anna, du har skrivit en underbar bok ihop med din man Emil, och jag är naturligtvis har två frågor till dig. Vad gör du idag när du har slutat åka längdåkning professionellt?
Ja, det har ju gått 4 år sedan jag slutade. Det har kommit 2 fantastiska små pojkar in i livet, och jag har insett att jag brinner för att få människor att må bra. Min take på att må bra är att träningen är en väldigt stor del i vardagen. En sund inställning till kost. Så jag har utbildat mig till personlig tränare. Det är en pågående process. Jag är färdig som PT. Jag ska fortsätta med kosten nu till hösten. Och jag håller liksom på att fundera där hur jag ska jobba med det här.
Mm.
Mina sociala medier är ett väldigt bra forum att liksom prova på livet, att coacha lite. Men jag känner mer och mer att jag skulle vilja coacha människor i mötet, mer än via en skärm eller online.
Mm.
Sen får vi se på vilket sätt det blir. Jag känner heller ingen stress med det i och med att barnen är så små.
Mm.
Och jag har ju inte lagt skidorna helt på hyllan. I vintras så åkte jag världscupen i långlopp i längdskidor, för att jag älskar fortfarande att dra på mig nummerlappen. Jag älskar att ha mål att träna mot. Jag älskar att få utmanas och ta ut mig. Men jag vill göra det på mina premisser.
Mm.
Så att jag tror jag ska göra det en säsong till och fortsätta njuta av att ha en kropp som funkar och tillåter mig att göra det jag vill, samtidigt som jag försöker lära mig mer om hur jag får andra att få en kropp som de trivs med och kan hjälpa dem att leva det liv de vill leva.
Mm. Härligt. Och ditt och maken och barnens nästa uteäventyr, nu står en sommar inför dörren. Vad drömmer om? Vad vore härligt att få gjort?
Jag drömmer om att sätta på taktältet på bilen. Få med oss både cyklar och kanske någon sån här stand-up paddleboard. Och åka till någon liten fjällsjö. Och ha både sommaräventyret och fjälläventyret samtidigt.
Underbart.
Ja.
Var då någonstans?
Vi bor ju vid Jämtlandsfjällen. Men vi har båda familjen har stugor i Dalafjällen. Så någonstans i den södra fjällregionen i Sverige.
Mm. Det låter underbart. Mm. Tack för att du ville komma och berätta, Anna Jönsson Haag, författare till den underbart inspirerande boken Ut.
Ja, men tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, det var den jättehärliga Anna Jönsson Haag med boken Ut som hon skrivit tillsammans med sin man Emil. Och extra härligt, vi pratade om det lite med Anna, när man är ute är förstås matsäck och tar med härlig mat som man kan njuta av mitt i skogen, vid stranden, på fjället, kanske med en liten bäck bredvid eller en öppen eld. Och då gärna så naturnära som möjligt. Idag ska vi använda en blomma, lavendel, som inte riktigt blommar ännu men kommer nu snart på högsommaren. Det är en ört som man både kan torka och faktiskt använda i små mängder som krydda. Men man kan också lösa ut den i olja. Det ska man dock inte äta, den här oljan, det kan vara giftigt. Lavendel är släkt med rosmarin och mynta och man tror att man började odla lavendel för drygt 2000 år sedan i östra Medelhavet. Sen har den spritt sig och i England där jag bott har jag sett så underbara lavendelträdgårdar. Och vi har lavendel vid mitt sommarhus och det är otroligt att se hur pollinerande bin dras dit. Det bara surrar i de där lavendelrabatterna. Vi pratade om lavendelolja, man ska alltså inte äta det. Det är giftigt, men man har i försök kunnat visa att det påverkar hårtillväxt. Det har man visat på både människa och mus. Lavendel har i medicinalhistorien använts som lugnande insomningsmedel och när forskare idag studerade saken i ett ganska intressant experiment så lät man hälften av 340 personer som satt och väntade på tandläkaren. Hälften av dem fick uppleva lavendellukt i väntrummet och den andra hälften hade ingen lavendellukt i väntrummet. Den grupp som fick lukta på lavendel upplevde lägre ångest inför tandläkarbesöket. Intressant, eller hur?
Superbra tips.
Ja, superbra. Verkligen. Och man har också spekulerat i om ämnen i lavendel är just anxiolytiska, alltså har en milt ångestdämpande effekt. Mer forskning behövs. Under tiden så gör vi i ordning en härlig kryddmix som jag brukar ha hemma. Jag kallar den här för Provence, för den påminner om en sommardag i Frankrike. Och jag har det ungefär i de här proportionerna. 8 matskedar timjan, 4 matskedar torkad rosmarin, 2 matskedar dragon och 1 matsked torkad mynta. Och så 2 teskedar lavendel. Och jag vill bara säga det, att få nu inte så här lavendelfrossa och ös ner massa mer, för då kommer det smaka tvål. Men om man har just så här så blir det jättegott. Och med den här mixen kan jag göra väldigt enkla men väldigt goda vegobiffar. Och de är väldigt bra utflyktsmat som jag brukar göra. 250 gram kokta vita stora bönor. Det är alltså en sån här förpackning när man har hällt av den här vätskan som finns. 1 deciliter havregryn, 2 deciliter solroskärnor, 3 ägg och 3 matskedar av den här kryddmixen. Och en liten mängd gurkmeja och kokosfett har jag för att steka. Häller av vattnet från bönorna. Mixar ihop havregryn och solroskärnor med stavmix och kör ner äggen och vita bönorna och kryddmixen och saltar. Där har jag min smet. Sen lägger jag kokosfett i stekpannan och lägger i lite gurkmeja och sen lägger jag klicka i smeten ungefär köttbullsstorlek. Plattar till den och snyggar till kanterna och steker på varje sida och de kommer nu bli guldgula eftersom vi har fuskat med gurkmejan. Ta upp ur pannan och nu har du perfekta vegobiffar som har proteiner, fett, kolhydrater och har med på utflykt. Och kanske äta med några kokta ägg, några tomater och lite frukt. Det var en liten mini-matsäck.
Men vad härligt det lät.
Ja.
Verkligen.
Vill du, ska jag bjuda dig på det och en liten utflykt?
Ja.
När du kommer och hälsa på mig.
Jag kommer och vi går på en liten vandring.
Och jag drar ner dig i det kalla vattnet. Jag älskar
det
att gå.
Det är nog dags för det igen. Ja.
Jag får ladda för grounda.
Grounda.
Att vara ute. Anna och jag har ju pratat om vad man ska ha på fötterna. Och vad vi glömde att prata om var ju gå barfota.
Ja.
Jag älskar ju att gå barfota. Om jag får gå från vid havet. Jag går ju barfota vid havet från april till början av november. Alltså kallt vatten. Man vänjer sig liksom. Alltså, jag har ju släppat ner dig i Falsterbo i vattnet och gå i april.
Ja, det minns jag.
Men du tyckte det var lite kallt.
Nej, det var lite kallt men det var ju otroligt härligt efteråt. Så att... jag är lite försiktig med att vinterbada för att jag har lite arytmi. Så att jag är lite försiktig där. Men jag har blivit ändå mer nyfiken på att bada. Så jag tycker att det känns kul. Jag känner nu med det här avsnittet att på något vis så måste jag faktiskt nämna min mamma. För det var länge sedan. För mamma, du var så bra på att ta ut mig i naturen och min syster i naturen. Vi tältade, vi paddlade kanot, vi var i fjällen varje år. Och du var ensamstående mamma i nästan allt. Även om pappa också var jättebra på att ta med oss på cykelutflykter. Jag har fått med mig allt det här. Men jag tror att jag fortfarande har någon slags liten revolt. Jag liksom drog till stan och då blev det så här, nej men tälta aldrig mer och så. Men jag tror att jag nu börjar landa i livet och kommer återupptäcka utelivet. Det är en liten, jag reflekterar nu bara högt här.
Alltså, du har ju fått världens tips här. Därför att nu säljer du Ljusterö. Och jag ska bara berätta för dem på Instagram. Därför att jag har ju hjälpt dig med den här. För jag la ut den här annonsen. Och så hade jag jättelänge den här länken till din säljsida. Som låg som min liksom, länk på min Instagram. Så folk började höra av sig. Du kan nog ta ner den där länken nu. För huset är sålt.
Tack för hjälpen.
Ja, nej, men det var bara så himla kul. Jag skrattade när jag såg det. Men du säljer Ljusterö. Nu, nästa grej Karina, taktält.
Taktält.
Det blir din grej.
Nu snabbgooglat taktält, för det hade vi ju inte vare sig du eller jag hört talas om.
Ja, jag hade ju bara sett det på bild.
Och det är
i
kanske
boken.
Massor av er lyssnare som tycker vi är liksom helt mossiga. Ja. Ni har full koll på era taktält. Men det här talar till mig. Att inte behöva ligga där med myror och jag har något minne när det växte sådana illaluktande svamp. Vad heter det? Stinksvamp. någon gång när vi tältade i Stockholms skärgård. Plötsligt så luktade apa. Då har det vuxit upp någon sån här svamp över natten. Det heter något med stinksvamp. Liksvamp tror jag det heter till och med. Vidrigt. Ja, det slipper man om man kör taktält.
Men taktält, det är mycket intressant.
Nej, men det är lite safari-känsla.
Ja, jag ser dig komma där.
Så.
Ja, med grabbarna.
Ja.
Wilmer och Oskar.
Sitter man på taket och spejar lite.
Spejar lite och kryper in där på natten.
Ja, ja.
Faktiskt väldigt härlig idé.
Ja.
Väldigt härlig idé. Nej, men sån underbart inspirerande person. Och det är ju något med de här elitidrottarna.
Man har alltså kokat ner det. Liksom
ja, men det kokat ner essensen. Jag tänker så här att det är inte en slump att hon har vunnit de där guldmedaljerna.
Nej.
Det är en koncentration, en energi, en livsglädje.
Mm. Mm.
Som smittar verkligen och inspirerar.
Ja.
Tack för att du har lyssnat till oss. Hoppas att du hinner komma ut och kan göra precis som Anna Haag sa. Göra bara superenkelt. Ja. Den lilla, bara fikapausen på jobbet. Bara sätta sig ute i gräset.
Ja.
Den lilla, lilla och njuta av den här fantastiska tiden.
En som filt i parken.
En filt i parken, precis. Eller en vandring. Du får vara rädd om dig och tack för att du lyssnar på Hälsorevolutionen.
Följ oss gärna på vår Instagram som är hälsorevolutionen_podcast. Och vi hörs, ses snart igen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.